Helsingborgs taltidning är i Bohuslän och strax utanför Ljungskile. Vi är i ett naturskönt skogsområde och löven på träden har börjat skifta färg. Man kan tro att vi har kommit fram till ett mindre lantbruk. Men det har vi inte. Vi har kommit fram till Kustmarkens ledarhundskola. Som är Sveriges modernaste hundstall och är Sveriges största producent av ledarhundar. Här kan vi finna ett stort modernt ledarhundstall på 450 kvadratmeter och med ett stort utehäng. Det har plats för sammanlagt 28 hundar i detta fräscha hundstall. Här finns även ett separat valpstall med plats för 6 kullar valpar. Det föder upp labradorer och är speciellt inriktade på avel och utbildning av ledarhundar. Det tränar årligen upp mellan 15 och 20 ledarhundar. Men även olika typer av servicehundar, signalhundar och polishundar. Kustmarkens personal är certifierade assistenthundsinstruktörer i högsta nivå 2 hos Kennelklubben. Och har sedan 2008 även varit delaktiga i utvecklingen av ledarhundar anpassade för människor med dövblindhet. Mycket av utbildningen sker här ute på deras egna träningsområde. Här mitt ute i skogen finns en stor dressyrplats och vid första anblicken kan man tro att det är en stor fotbollsplan med sin stora gräsmatta. Men fotbollsmålen är ersatta med plank och olika träningsredskap för hundar. Och hinderbanan, ja, den ser mer ut som ett vägarbetsområde med sina orangea vägkoner och olika avspärrningar med hinder och rep. Så här finns mycket saker att träna på för dessa kommande ledarhundar. Och nu ska jag ta och gå in här och ta ett samtal med deras personal och ställa lite frågor om det här med ledarhundar och hur utbildningen går till. Hallå! Då är vi här inne och jag har Agneta Hjelm här som är hundinstruktör. Tänkte jag skulle ställa lite frågor till dig här om just ledarhundar och ledarhundsutbildningen, hur det går till. Jag ser ju, ni har ju framförallt labradorer här. Mm. Och när man är ute på stan så är det ju mest labradorer man ser också. Man ser aldrig de här små, mindre hundarna som taxar papillon eller stora afghanhundar. Är labradoren bättre lämpad som ledarhund än andra raser?
Ja, det tycker jag. Eller tycker vi. Det är... Labradoren är ju en lättsam hund och den, i många avseenden så lämpar den sig väldigt bra för just ledarhundar. Tar man småhundar så är det svårt att få någon stabilitet i dem och liksom lyckas följa en sån men ha på en sele liksom. Det blir ju så litet och rangligt och om man är stora så kanske de är väldigt otympliga och besvärliga att ta sig fram med och sådär. Och så tittar man ju framförallt då procentuellt inom en ras. Hur många lämpliga ämnen finns det om man tittar på 100 labradorer? Ja, men då kanske man hittar 70. Tittar du på en afghanhund, ja, men då kanske du hittar 10 till exempel. Så man spelar hela tiden på det då. Och labradorer har väldigt hög procent på lämpliga individer.
Vad är det för speciella egenskaper man vill ha hos en ledarhund?
Det måste ju vara en snäll hund, samarbetsvillig och framförallt anpassningsbar så att den klarar av att anpassa sig till olika miljöer. Miljöstark så den klarar av att gå in i centrala Stockholm i trappor, åka buss, tåg, spårvagn, tunnelbana. Men samtidigt även kunna gå ut på landet och möta kossor och får och höns och allt mellan himmel och jord.
Ja, för här ute är vi ju ute på landet nu och här är det ju rätt så lugn miljö. När ni tränar dem sen åker ni in till städer och så också? Ja. Då så de får den träningen också?
Nästan varje dag åker vi iväg till städer runt omkring här och det är ju samma där. Då åker vi mellanåt till Göteborg, de här ställena där vi går in i de här stora köpcentrumen och det. Och vi åker spårvagn och vi åker bussar här omkring och tåg och ibland så är vi iväg och levererar ut hundar till de synskadade. Då kanske man åker upp till centrala Stockholm och tar man med sig 2 hundar härifrån så får de jobba i den miljön i en och en halv vecka och sådär då. Man får så mycket erfarenhet av olika miljöer som möjligt då.
Brukaren som hunden ska vara hos en. Hur delaktig är den under utbildningen?
Ingenting. Vi utbildar hunden här och då ska den vara inom vissa ramar, så den måste klara av att arbeta inom alla miljöer och hålla alla mått och sådär. Och sen så kommer det SRF hit och gör ett slutprov. Och då berömmer de hunden och ser så att den är lämplig och så att den kan sin dressyr. Och sen så tittar de på hunden, vad det är för typ av hund. Vart skulle den trivas bäst? Den kan ju jobba naturligtvis i centrala Stockholm och på landet, men den kanske trivs bäst på landet. Och så har de en person som bor och den kräver en hund som är lite lugnare till exempel, eller en hund som går fortare, och då passar de ihop detta. Och först när man har gjort det då, så om man har SRF har matchat ihop hund och kundförare så bra som det bara går, då gör man, åker man dit med hunden då och tränar ihop hunden och kundföraren så att de blir ett team och så att de får en kurs, om man säger så. Så det är först där de kommer in i det här med utbildningen på hunden då.
Får då hundföraren eller brukaren då, får den någon utbildning i hur den ska sköta hunden och så också?
Absolut, det är ju det den här kursen är till för då. Mm. När man levererar ut hunden, som man kallar det, samträning. Mm. Då är det ju, kan det ju vara folk som aldrig haft hund förut överhuvudtaget. De kanske inte haft ett djur förut. Då får man börja liksom utbildningen därifrån. Och så finns det de som har haft hund förut och är väldigt insatta i det. Då får man liksom, man får lägga ribban ut efter den nivån som brukaren har då. Ja. Och så får den all information för att klara av den här hunden och för att de ska kunna arbeta med hunden hela livet ut då.
Har man några så här återkommande repetitionskurser efteråt?
Man har en som är ungefär vid, när man brukar ha haft hunden i ungefär ett halvår, så åker den ut och gör en liten support igen liksom på 1-3 dagar, vad som behövs. Sen har de ständig support hela tiden, så är det någonting som krånglar eller sådär, eller de behöver hjälp med träning i en ny sträcka eller någonting, så kan de alltid höra av sig till SRF och få den supporten som de behöver. Och beroende på, antingen kan de få hjälp över telefon om de har något problem och testa lite olika saker, eller så åker någon, antingen någon i SRFs personal eller som vi då, kan åka ut som instruktörer och hjälpa till med problemet då.
Okej, det är ju bra. Mm. Och hur går den här utbildningen till? Jag kan tänka mig att den är rätt så omfattande.
Ja, vi tar in hundarna här när de är ungefär 14, 15, 16 månader omkring. Och då tittar man på hunden så att den är lämplig i alla avseenden. Och då börjar man med dressyren sen då. Då är det egentligen visa och lär som vi utbildar hundarna genom. Vi visar dem, vi går i koppel och visar dem alla de här momenten som de ska göra om och om igen. Sen lägger man på selen och så visar man även där många gånger innan man börjar automatiskt lägga över mer och mer ansvar på hunden då. Mm. Och till sist så jobbar hunden självständigt liksom. Då har den kopplat ihop allt det här som den har lärt sig liksom, och då klarar den av att jobba utan att vi är där och hjälper den hela tiden då.
Hur gör man där för att träna de här hundarna för röd och grön gubbe?
Det gör man inte. Det är ju inte hundföraren hela tiden att hålla koll. Det enda hunden ska göra egentligen, det är att leda undan den från hinder. Alltså att inte hundföraren går in i någonting eller går ner för någon kant eller går ut för någon trappa eller någonting sådär. Det är hundens uppgift. Ja. Men sen att hålla koll på vart man ska och så vidare, eller när man ska gå över en gata och sånt, det lär man inte hunden, för det kan inte hunden axla, det ansvaret. Det är de inte smarta nog för, tyvärr. Vissa hundar kan ju lära sig om liksom i vissa situationer att nu brukar vi göra si eller nu brukar vi göra så, men det är alldeles för svår uppgift för en hund att bli alldeles för osäker, så därför så får hundföraren stå och lyssna då. När det här ljudsignalen är grön eller röd gubbe då liksom, så får man gå på det istället då.
Okej. Okay. Mm. Ja, och då kommer vi lite där. Vad ska en ledare kunna när den är färdigutbildad? Det är framförallt då att den ska reagera mot hinder.
Precis. Den ska gå runt, leta runt sin förare runt hinder så att man inte går in i någonting. Stanna för trappor och kanter och så man inte går rätt ut i vägar och sånt. Den ska vara lydig. Den ska kunna gå fot både i koppel och lös i alla situationer. Den ska kunna apportera. På slutprovet så ingår det att den ska apportera en käpp och en vante och ett par nycklar. Den ska kunna vara lös, komma bra på inkallning. Den får inte jaga vilt. Den ska kunna möta andra hundar. Den ska kunna vara lös ihop med andra hundar utan att det är några konstigheter. Men framförallt att den kan sköta sig i sele och göra sitt jobb där då.
när man tittar på andra hjälphundar och så, där brukar ju brukan välja hundar redan som valp, och de är ju med och utbildar dem under tiden. Men här med ledarhundar så väntar ni ju då 12-14 månader då. Varför gör man den skillnaden att man väntar?
Vi vill ju se så att hundarna är lämpliga. Dels handlar det om en mognad i hunden. Den måste vara mogen nog för att klara av och börja sin träning liksom och så. Och sen så är det ju för att man vill se vilka positiva sidor hunden har och vilka brister den har. Det är svårt att se på en jätteung hund om den är rädd för trappor eller om den bara är lite liksom ovan. Hur den reagerar på andra hundar och så. Den måste ha blivit så pass gammal så man kan se alla de här bitarna. Och som sagt, se hunden samarbetsvillig eller inte. Och alla de här bitarna då. Och sen så kommer det även den hälsomedicinska biten in då. Så att man kan se att hunden är frisk i leder, i höfter och armbågar. Att den inte har några ögonsjukdomar och hela den biten då. Så att man ser att allting är klart för att köra egentligen på den hunden då. Så därför så väljer man att vänta, för man kan inte se de bitarna så tidigt. Sen i vissa avseenden, om man i vissa lägen man kanske ska ha en hund som diabeteshund som varnar när förbrukaren blir låg i sockret och sådär. Då kanske du måste ha en speciell koppling med hunden. Och då är det ju upp till dem att träna ihop det. Vi kan ju liksom, en sån grej kan inte en dressör träna på avstånd, utan det är lite upp till relationen med hunden och sådär. Ja, det... Då kanske det är lättare att ha en valp då, då kanske man inte har de här andra bitarna. Det kanske inte är lika viktigt att hunden kan gå klanderfritt på jättehöga höjder i bland glasväggar eller liksom sådär, utan det kanske är lite andra krav på hunden då.
Ja, och det är ju väldigt individuellt vad brukaren har för problem då också.
Precis, så de här hundarna väntar man tills de är över året för att kunna se alla de här bitarna då.
Och då är de ju utplacerade i foderhem då.
Precis.
Och där undrar jag också lite, vad är det för krav ni ställer på en fodervärd?
Det är egentligen att hunden ska växa upp i en vanlig sällskapshund, men lära sig hyfs och få en uppfostran liksom. Den ska inte ta mat från bordet, den ska kunna vara ensam. Den ska kunna gå koppel hyfsat och kunna vara lös. Men annars så är det inga krav på att man måste vara duktig på hund, och man ska inte göra någon dressyr på hunden, utan hunden ska bli en vanlig sällskapshund, och det man står för det är mat och hushåll egentligen. Sen så står ju vi för resten då. Så att det är egentligen det som innefattar att vara fodervärd, att låta hunden växa upp i en hemmamiljö liksom, och vara med så mycket som möjligt.
Klarar alla de här valparna sen testerna och så för att bli ledarhundar?
Nej, alla klarar inte testerna. Vi har ju olika grejer som kan slå ut hundar då. Dels så kanske man har då att de har någon hälsobit som inte går igenom. De kanske har en C-höft eller sådär som gör att de inte kan bli ledarhundar, eller har en anmärkning på ett öga. Det kanske är så att de är osäkra på andra hundar, eller att de tycker det är jobbigt med olika underlag och så, och då klarar de inte av det sen när de själv ska axla det ansvaret liksom hos en som inte ser, utan det måste funka. Och absolut, så vi har inte jättemånga som vi slår ut, men det finns ju de som inte klarar testen, absolut.
Så de flesta brukar klara testerna?
Ja, vi har ganska hög procent på de vi tar in som klarar testen, men absolut, så inte alla naturligtvis.
Det här med aveln, så läste jag lite på hemsidan här om att ni har tanke på det här redan under aveln för att de ska bli ledarhundar och så. Hur gör man det?
Ja, det är, man får ju använda sig av hundar som man tycker har de här bra egenskaperna. Sen avel är alltid ett litet lotteri. Man vet ju inte hur valparna kommer bli. Du kan ju ha två jättefina föräldrar, men det är inte alls säkert att avkommorna blir lika fina. Så man har ju olika linjer då, som det kallas, blodslinjer som man använder sig av. Och vissa hundar, de ser man ju att de lämnar mycket friska hundar och de har miljöstarka individer och sådär. Då väljer man kanske en sån linje, och så har man kanske, vi säger tiken då, den har alla de positiva bitarna, men så tycker man att den är lite väl lat eller den är lite väl liten eller sådär. Då kan man matcha ihop det då med kanske lite större han och sådär då. Men hela tiden måste ju alla bitar klaffa ihop då, så man inte får in en massa negativa sidor då. Vi har ju egna avelstikar då som vi använder oss av, som har blodslinjer tillbaka som vi tycker lämnar bra och vi tycker ser fina ut och sådär då. Men sen måste man ju samtidigt ha in lite nytt blod emellanåt och så och variera sig då. Så att den är ganska omfattande i det arbetet.
Ni har också tittat lite på det här med dövblind hund och det är ju inte lika vanligt.
Nej.
Vad är skillnaden där i utbildning och så med och träningen där?
Det är inte jättemycket som skiljer åt, utan, men det är mer att du använder ju mer tecken till hunden då. Du säger ju inte de här kommandorna som fot, utan då klappar du med din hand på vänster ben till exempel och hunden ska komma in och sätta sig. Mm. Du visslar in hunden då med visselpipa till exempel istället för att ropa hundens namn och så bjuder in då och så har du olika handtecken av olika slag och när du ska starta hunden, ja då visar du med käppen till exempel istället för att säga ordet före och sådär som man använder sig av. Så man använder kroppsspråket mycket mer då och baserar sig väldigt mycket på det i dressyren då än vad man gör. Men annars så är grunddressyren är ganska lik ändå då.
Nej, men då tackar jag dig Agneta för den här informationen. Det var jättetrevligt att få veta lite mer. Tack!
Tack själv!
Och ni som vill veta mer om Kustmarkens hundtjänstverksamhet kan gå in på deras hemsida www.kustmarken.se. Och jag som besökte Kustmarkens hundtjänst är Lasse Mattsson för Helsingborgs taltidning.